Så då, så kan vi slå upp Efesiebrevet kapitel 2. Nu kommer det ljus. Efesiebrevets andra kapitel är på sidan 1741 i de lånade biblarna. Och där kommer predikan att utgå ifrån vers 10. Den sista versen i de 10 första. Det låter ju kanske uppenbart. Men det är ett stycke som löper från vers 1 till 10. Och nu är det den sista versen i det stycket. Så jag läser hela stycket. Men ska stanna till vid den 10:e versen där. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så lyder Herrens ord. Efesiebrevet 2 och 10 alltså. Det är den sista versen i det första avsnittet i det andra kapitlet. Det var inte den här predikans viktigaste påstående, men det var sant. Det är den sista versen i det första avsnittet i det andra kapitlet. Det här är den femte predikan utifrån det här första avsnittet. Så jag tror att de flesta av oss är ganska bekanta vid det här laget om vad som står i Efesierbrevet 1-10. Det visar hur vi har gått från andlig död till liv. Vi har gått från fångenskap och slaveri till frihet och upprättelse. Men det är inte vilket liv som helst. Det är genom tron på Kristus. Texten är så fantastiskt tydlig på det här. Genom tron på Kristus så förenas vi med Kristus och vi får dela Jesu Kristi liv inför Fadern. Så vårt liv är Jesu liv. Allt som är hans blir genom tron på honom vårt. Och allt som är vårt blir hans. Och i förra predikan tittade vi på verserna 7-9. Och jag talade om Guds nåd och hur Gud genom sin nåd orsakar tron i oss. Och i det här avsnittet återkommer ju Paulus gång på gång till att vi inte kan frälsa oss själva, utan allt, precis allt beror på Gud. Vi var ju döda i våra överträdelser och synder. Och till och med tron som förenar oss med Kristus är en gåva från Gud. Vi kan inte ens berömma oss av vår tro, för vi har fått till och med vår tro. Ingen ska kunna berömma sig av någonting, säger Paulus här. Och i den 10:e versen så ger Paulus sitt liksom sista argument innan han sen går vidare och säger ungefär samma sak igen, fast på andra sätt. Alltså han har sagt att vi är frälsta av nåden genom tron, inte av oss själva. Inte på grund av gärningar, det är alltså Guds gåva, det är inte någonting som vi har förtjänat med våra gärningar. För ingen ska kunna berömma sig. Och så fortsätter han, hans verk är vi. Och det är en helt logisk slutsats efter allt han har påstått tidigare. Det vore ju dåraktigt att påstå någonting annat. Och så kopplar han på ytterligare. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så till och med de goda gärningar vi gör, som gör oss en nåd, som orsakar tro, som orsakar goda gärningar, och till och med de goda gärningar vi gör är från början bestämda av Gud för att vi ska vandra i dem. Det är en ganska stark betoning på vad Gud gör i vår frälsning, för att uttrycka det milt. Och nu, även om vi är ganska väl bekanta med resonemanget här, så tror jag att det finns en del värdefulla lärdomar här för det kristna livet. Så jag delar upp dem i 4 punkter. De 2 första är klart längre. Den allra första är allra längst. Och de 2 sista är betydligt kortare. För det första är vi Guds verk. Det vill säga, det är Gud som handlar med oss och inte vi som handlar med Gud. Det är en väldigt viktig skillnad och det får jättestora konsekvenser. För det andra är vi Guds verk. Det vill säga, Gud kan liknas vid en sorts hantverkare eller en konstnär som arbetar fram ett verk. Och för det tredje så ska vi titta på något om det här verkets utformning, hur det fungerar. Och för det fjärde så vill jag säga något väldigt kort om den slutliga målbilden, vad det är vi formas till. Så, för det första, vi är Guds verk. Man skulle kunna börja med att säga att det innebär vad vi redan har sett, nämligen att vi inte kan göra oss själva till kristna. Vi är inte vad vi är som ett resultat av någonting som vi har gjort med oss själva. Hänger ni med på den? Om vi är kristna så är vi inte kristna som ett resultat av någonting som vi har orsakat i oss själva. I våra kyrkor, nu pratar jag lite generellt om kristenhet i Sverige här. I våra kyrkor så håller vi på med så mycket skumma saker där vi försöker att producera fram olika former av beslut. Sen nästan 200 år tillbaka i historien så har vi utvecklat olika tekniker och knep som vi kan använda i våra gudstjänster för att sätta så stor psykologisk press som möjligt på varandra. Så att det liksom kan skapa en atmosfär som gör det lätt att fatta stora beslut. Jag läste en intervju med en känd pastor i Sverige i en stor församling. Han sa till och med att allt i gudstjänsten, allt, sånger, läsningar, you name it, allt syftar till att skapa en så kraftfull inbjudan som möjligt för att få så många avgörelser som möjligt. Men allt det här, vänner, är vilseledande. Det skapar bara förvirring, eftersom på en mänsklig nivå så fungerar det. Du kan sätta psykologisk press på en människa och få henne att fatta ett beslut som hon egentligen inte hade planerat att fatta. Det är möjligt. Så att det går på ett väldigt enkelt mänskligt sätt att maximera liksom skapa en atmosfär som maximerar ett antal avgörelser. Och så folk har liksom fattat de här besluten och så går man och tänker att man är kristen bara för att man har fattat ett beslut, ungefär som att jag har beslutat mig att sluta äta godis eller börja träna eller saker som vi beslutar oss för hela tiden som vi ändå inte klarar av att hålla. Vad Paulus säger här är att om du är kristen idag så beror det inte på att du någon gång har beslutat dig för det. Det beror på att Gud har gjort dig levande. Han har gjort dig levande tillsammans med Kristus. Och sen kan du ha beslutat vad du vill. Men det är inte beslutet som är orsaken. Beslutet är möjligtvis en konsekvens. Men Gud har gjort dig levande. Men vi kan också uttrycka det här mer positivt. Vi är Guds verk. Både vi som individer och vi som församling. Vi är Guds verk. Det är så lätt, vänner, att det här hela tiden liksom glider oss ur händerna. Det är så lätt att börja tänka på Gud som passiv. Antingen att han är passiv redan från början. Att Gud liksom sitter här borta och så väntar han på att jag ska, att jag på något sätt ska ta mig själv upp ur fördärvets grop och gå till honom. Eller att jag ska liksom uppväcka mig själv från döden och gå till honom. Eller att jag ska föda mig själv på nytt och gå till honom. Det är som att han är liksom en gammal rik farbror som sitter i sitt stora hus och väntar på att jag ska kunna ta mig dit så att han kan visa mig lite godsaker. Eller förlåt, godsaker. Att han kanske kan ge mig lite godsaker och visa mig liksom välsignelse. Och det här är ju naturligtvis, nu låter jag lite raljant här, men det är läge att vara lite raljant kanske. Det här är ju naturligtvis helt emot vad Bibeln lär. Bibeln säger att allt beror på Gud. Har ni hört hur Jona har predikat första Moseboken? Hans första predikan, om jag inte minns fel, kallade han allt börjar med Gud. Eller var det min första predikan i Efesierbrevet? Eller också var det samma. För det är där allting börjar. Allt börjar med Gud. De första orden i Bibeln, i begynnelsen skapade Gud. Låter det som en Gud som sitter passivt och väntar på att något ska hända? Nej, i begynnelsen skapade Gud. Hur kan man komma till slutsatsen att han skulle sitta och vänta på någon sorts mänsklig aktivitet? När ingenting fanns skapade han Gud. Gud skapade människan. Och människan syndar. Men Gud kommer efter henne. Det är Gud som kallar Abraham. Det är Gud som utväljer ett folk. Det är Gud som ger folket sin lag. Han gav instruktion om hur man bygger tabernaklet och templet. Gud utser kungar. Gud utser profeter. Han bygger upp och han river ner och han bygger upp igen. Och när tiden hade nått sin fullhet. Vilket ord. När tiden hade nått sin fullhet så sände han sin enfödde son. Och vid tidens slut ska han komma tillbaka och hålla dom och göra världen ny. Du, alltså det är på Guds initiativ det sker från början till slut. Vi brukar säga i teologin att Gud är fri från passioner. Alltså Gud kan inte förändras. Vi kan liksom inte gå fram till honom och sticka honom och orsaka en reaktion hos honom som liksom inte skulle ha funnits där från början. Gud förändras inte. Han har ingen potential eftersom han är fullkomlig i allt. Han vet allt, han förmår allt, han är överallt, både i tid och i rum. Och texten fortsätter ju i samma tanke när den säger hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Och det för förstås tankarna tillbaka till skapelsen, inte sant? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ur intet skapar han allt. Aristoteles, han lärde oss vad vi egentligen redan visste med vårt sunda förnuft. Nämligen att allt har en orsak. Allt som finns, finns därför att någonting har orsakat det. Därför är de mest grundläggande frågorna i livet. Varför finns någonting snarare än ingenting? Var kommer allt ifrån? Det måste finnas en första orsak som inte är orsakad av någonting annat. Det måste finnas ett väsen längst bort i slutet, åtminstone längst bort i slutet på orsakskedjan. Så måste det finnas ett väsen som är självexisterande, ur vilket all annan existens kan härledas. Det måste göra det. Och det gör det, naturligtvis. Den enda rimliga förklaringen till att något existerar, den enda rimliga förklaringen till att mina skor existerar, du kan titta på dem, den enda rimliga förklaringen är att det finns en Gud. Och detsamma gäller vår frälsning. Gud har inte skapat oss bara som människor, som en hög liksom med kött och blod. Vi var också andligt döda i våra överträdelser och synder. Också andligt är vi hans verk, skapade ur intet genom Jesus Kristus. Gud gav oss existens och han gav oss andligt liv. Och det innebär ju att vi måste säga farväl till alla idéer om att vi kan förbättras in i den kristna tron. Att om vi bara behöver följa en lista på 10 punkter så kan vi liksom blomma ut till vårt allra bästa jag. Det är inte sant. Det fungerar inte så. Bibeln lämnar liksom ingen dörr öppen åt det hållet. Bibeln säger att den som är kristen är en ny skapelse. Och Paulus plockar upp språkbruket från skapelsen i 2 Korinthierbrevet 4:6. Där säger han: Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han, den guden, skaparen, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska få sprida sitt ljus. Så den Gud, skaparen, som skapade allt, som sa ljus, han har också lyst upp våra hjärtan. Så, vad jag försöker säga är att vi är Guds verk. Och att det är så lätt att den här idén om att vi är Guds verk, den liksom så lätt glider oss ur händerna. Att det är så lätt att vi börjar tänka att Gud är passiv. Antingen redan från början, att han liksom sitter och väntar på att vi ska komma till honom. Och säga, nu är jag beredd att födas på nytt. Men det finns en annan risk som kanske, jag vet inte, men som kanske är ännu större. Och det är att vi börjar tänka att Gud är passiv. Inte så mycket i början när vi föds på nytt. Utan när det gäller fortsättningen. Att vi kanske kan tendera... Om jag har fel nu så låt det bara flyga över huvudet. Men om jag har rätt så är det värt att fundera på. Vi kanske kan tendera att själva starten, själva pånyttfödelsen, uppenbart är av Guds nåd. För vi fattar ju, ingen kan ju föda sig själv. Det är därför vi har det här språkbruket. Ingen kan göra sig själv levande. Det måste ju vara Guds nåd. Men sen gäller det för oss att liksom göra rätt för att hålla oss kvar i den kristna tron. Eller sen gäller det för oss att göra rätt för att liksom växa som kristna. Så, vi är alltså i Efesierbrevet som säger att vi är Guds verk. Och min poäng är att Gud, det är hela tiden Gud som handlar med oss. Men nu skulle jag vilja att vi gick till Galaterbrevet. Och att vi parkerade där i kanske 10 minuter eller så. För... den här frågan är precis vad Galaterbrevet handlar om. Gå till Galaterbrevet kapitel 3. Galaterbrevet är precis före Efesierbrevet. Och jag läser de 3 första verserna här. Paulus, han är ju alldeles uppjagad här i Galaterbrevet. Och han säger till Galaterna, eller jag återkommer till det. Han säger liksom: dåraktiga galater. Och sen i den 3:e versen: är ni så dåraktiga? Om ni inte hör passionen så kan ni låtsas att ni ser den hos mig här. Han är fullkomligt liksom utom sig här. Han menar att det är som om någon har kastat en förtrollning över er. Det är något som att någon har utövat trollkonst över er. Så att ni inte kan se klart. Vad är det som pågår? Och bakgrunden är att det har kommit till församlingarna i ett område som heter Galatien. Det har kommit judaiserande lärare till församlingarna. Det var lärare som sa att Paulus inte är någon riktig apostel. Paulus har fått hela evangeliet om bakfoten. Han är liksom en frifräsare som hittar på lite själv. Och de här lärarna skapade förvirring i frågan om vad som egentligen behövdes i det kristna livet. De sa att, vi vet inte exakt vad de sa, för vi har inte deras brev liksom. Men om man läser bakom texten här så kan man förstå att kanske gick de med på att man kom till tro av nåd, bara nåd, så som Paulus sa. Men sen gäller det att man skulle hålla Mose lag för att Gud skulle förklara en rättfärdig. Och uppenbarligen verkar det som att församlingarna lyssnade på den här undervisningen. Att man liksom behövde hålla Mose lag för att bevara sitt tron. Och Paulus var alltså utom sig. De har övergett rättfärdiggörelsen av tron alena och livet i anden. För att istället, som han säger, leva i köttet genom sina egna gärningar. Och han liksom frågar varför. Det är som att ni är hypnotiserade. Vad är det som pågår här? Och han kallar dem för dårar och han pekar ut två sorters dårskap. För det första så motsäger galaternas beteende korsets tillräcklighet. Det vill säga att det som Kristus åstadkom på korset inte skulle vara tillräckligt. Vers 1. Dåraktiga galater. Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Det är helt ofattbart för Paulus att någon som har fått Jesus Kristus framställd som korsfäst ändå kunde falla in i gärningsläror och legalism. Och allt han kunde få ur sig är liksom förhäxade dårar. Jesu Kristi död på korset för våra synder visar ju hur hopplös vår situation var. Vi kunde inte under några omständigheter bidra med något positivt till vår frälsning. Det var så illa ställt med oss att Gud måste sända sin enfödde son att ge sitt liv för vår skull. Därför är korset så provocerande. Det kallas för stötesten i Bibeln. För att korset förkunnar att utan att Guds egen son gav sitt liv så är vi helt hjälplösa. Det är ute med oss. Vi är inte i grund och botten hyggliga människor som klarar oss själva. Vi är syndare som hopplöst är förlorade om ingen träder in i vårt ställe och bär den död som vi har förtjänat. Det säger korset. Om vi tror att vi kan förbättra vår position genom några goda gärningar, till exempel genom att hålla Mose lag, så betyder det ju att det inte var absolut nödvändigt för Jesus att ge sig själv på korset. Och Paulus säger i Galaterbrevet 5 och 11 att om han fortfarande predikade omskärelse, alltså att man kunde hålla Mose lag, så skulle korsets anstöt vara borta. Korsets anstöt är att utan korset är vi förlorade. Vi kan inte göra någonting som förbättrar vår position inför Gud. Så om du tror att du kan göra något som helst tillägg till Guds frälsningsverk genom Kristus, genom några goda gärningar, eller genom att skära bort en bit skinn från din kropp, eller att gå till kyrkan och läsa Bibeln, om du tror att det är någonting som bättrar på din position inför Gud, så kallar Paulus dig för förhäxad. Och han säger, du är en dåre, du har inte fattat vad evangeliet handlar om. Eller som han säger i Galaterbrevet 2:21, du förkastar Guds nåd och Jesu död är förgäves. Det är starka ord alltså. Och den andra dårskapen, så den första är att de inte erkänner korsets eller ser korsets tillräcklighet. Den andra dårskapen som galaterna sysslar med är att de motsäger den helige andes verk i deras liv. Och det verkar vara den här dårskapen som Paulus mest är angelägen om. Vers 2. Han säger liksom, hur gick det till när ni tog emot anden? Kommer ni ihåg? Var det genom att ni höll lagen som ni tog emot anden? Eller var det genom att tro på det som ni fick höra? Det är ju en retorisk fråga. För svaret är givet. Det var naturligtvis genom att höra i tro. Paulus frågar liksom, kommer ni ihåg när jag kom till er i Galatien? När jag predikade i synagogorna och när jag stod på gator och torg. Kommer ni ihåg hur jag visade hur skrifterna pekar fram mot Kristus? Jag berättade om hans liv och hans död och hans uppståndelse. Jag målade Kristus som korsfäst framför er. När jag berättade evangeliet för er. Att den som omvänder sig och ser till honom, han får syndernas förlåtelse. Han får nytt liv. Och när ni fick honom framställd för er, när ni hörde evangeliet förkunnas, så var det som att ni drabbades av tro. Ni fick en visshet i era hjärtan att denne uppståndne Kristus är Herren. Han är frälsaren. Det var inte någonting, det var någonting inom er som liksom bröt sönder er självcentrering och ett behov att klara er själva. Och det var någonting inom er som vände er utåt till Gud och som ropade, Abba, Fader. Det var den helige ande. Det var det som hände. Kommer ni ihåg? Ni planerade inte för det. Ni pressade inte fram det. Det kom liksom som soluppgången över en mörklagd stad. Ni utförde inga goda gärningar. Ni bara hörde i tro. Och när ni hörde i tro så fick ni Guds ande som ropade till Fadern. Ni fick inte den helige ande genom att arbeta för Gud. Det enda ni hade gjort var att ni hade gett upp hoppet. Ni hade liksom kapitulerat inför honom. Ni hade insett att ni klarar inte det här på egna meriter. Ni fick den helige ande när Gud i sin stora nåd och kärlek förbarmade sig över er. Som Jakob säger, aposteln Jakob, i kraft av sin egen vilja födde han er på nytt. Och sen kommer vers 3. Jag är på väg någonstans. Även om det här också är väldigt härligt. Det är underbart. Jag skulle kunna parkera Galaterbrevet. Men det finns ju också bra. Så vi ska tillbaka dit. Vers 3. Paulus uppmanar dem att fortsätta på samma sätt som de började sin kristna vandring. Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden. Ska ni nu sluta i köttet? Köttet. Det har vi pratat om många gånger. Det är ju den här viljan hos oss som säger, jag kan själv. Det är det självständiga, självcentrerade jaget som är så förälskat i sitt eget självbestämmande att det inte kan eller vill underordna sig någonting annat, allra minst Guds auktoritet. Och titta nu noga på vers 3. Den är inte skriven till någon som inte är kristen redan. Den är skriven till dem som redan är kristna. De kanske började sin kristna vandring för en tid sedan. Och nu är de i den allvarliga faran att omkullkasta det kristna livet. Och leva i kraft av sina egna gärningar. Och det är ett liv som förkastar Guds nåd. Och leder till död. Paulus poäng här. Vi måste lämna Galaterbrevet. Och det går att stryka under det här mer. Men hör. Paulus poäng här är att man fortsätter det kristna livet på samma sätt som man börjar det kristna livet. Vi börjar det kristna livet genom att anden föder oss på nytt. Gör oss levande. Genom nåd. Och vi fortsätter det kristna livet genom att anden verkar i oss genom Guds nåd. Det är inte så att vi börjar i nåd och fortsätter med att imponera på Gud. Vi börjar i nåd i anden och vi fortsätter i anden.
fortsätter i anden.
Det är inte konstigt att Paulus är förtvivlad. Därför att det han ser händer i församlingen är att de håller på att begå skeppsbrott helt och hållet. De är på väg mot död. Så han använder de starkaste orden han kan få fram. Så vad jag vill ha sagt här nu är att vi från början till slut är Guds verk. Gud är aldrig passiv, varken förr eller senare. Han har initiativet hela tiden. Han är den som skapat oss ur intet, både kroppsligen och andligen. Och han är den som fortsätter att arbeta med oss genom den helige ande. Det var punkt nummer ett. Den andra punkten är att vi är Guds verk. Guds verk. Det grekiska ordet här är ett jättevackert ord. Som antyder att det finns en skönhet i det. Vi har lånat det, engelskan har lånat ordet. Där man hämtar sitt ord poem ifrån. Alltså en dikt, ett verk, alltså en konstnärs alster. Eller en mästares alster. Och det bjuder oss att tänka på Gud som en hantverkare eller en konstnär. Och det här är också en bild som återkommer i Bibeln. Till exempel bilden av en krukmakare. Pratar i Bibeln om ofta. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Paulus använder den här bilden i Romarbrevet. Krukmakaren tar en klump av lera. Och så börjar han arbeta med den. Han ger den en form och han rundar bort hörn och kanter. Och så sätter han den på sin drejskiva och så fortsätter han att arbeta med den. Det är den bilden Paulus förmedlar här. Gud är en hantverkare eller en konstnär och vi är hans verk. Det är verk i den meningen. Vi är leran. Han arbetar med oss och formar oss. Och han har en konstnärs iver att vi ska fullkomnas. Han nöjer inte med en halvmesyr, utan han fortsätter och fortsätter tills han är nöjd, tills det är perfekt. Och det finns en annan bild som bidrar med lite mer hetta. I Malakis bok, sista boken i Gamla testamentet, så beskrivs Gud som en guldsmet. Jag kan bara läsa lite, ni behöver inte bläddra dit. Jag läser från Malaki kapitel 3, vers 1 och 2. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Vers 2. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld. Och som tvättarens såpa. Han är som guldsmedens eld. Och vem kan bestå? Vad har guldsmeden för relation till sitt guld? Han älskar ju guldet. Inte kanske bara för att det är värdefullt för honom. Han älskar det naturligtvis därför. Men vad gör han med det? Han älskar det. Han slår på det hela tiden. Han slår och han slår och han slår och han hettar upp det och han slår på det. Hans kärlek till guldet får honom att ivra för att guldet ska renas och renas och renas. C.S. Lewis, han skriver så här i sin bok om lidande. Jag läser, det är ett lite längre citat och det är lite otillgänglig svenska, jag beklagar det. Men jag hoppas att det ska gå och hänga med. C.S. Lewis. När kristendomen säger att Gud älskar människan, menar den att Gud älskar människan. Inte att han hyser någon opartisk, det vill säga själva verket en likgiltig omsorg om vår välfärd. Utan att vi i fruktansvärd och överraskande sanning är föremål för hans kärlek. Du bad om en kärleksrik Gud. du har en son. Den stora ande som du så lättvindigt åkallade, Herren av fruktansvärd anblick, är nära. Inte en senil välvilja som slött önskar att du ska bli lycklig på ditt eget sätt. Inte den oengagerade filantropin hos en samvetsgrann ämbetsman eller omsorgen hos en värd som känner ansvar för sina gästers trivsel. Utan den förtärande elden själv. Den kärlek som har skapat världarna. Enveten som en konstnärs kärlek till sitt verk och despotisk som människans kärlek till sin hund. Omtänksam och vördnadsvärd som en faders kärlek till ett barn. Svartsjuk, obeveklig, fodrande som kärleken mellan man och kvinna. Det är kärlek, Guds kärlek. Guds kärlek till människan är som en konstnärs kärlek till sitt alster. Det är den kärleken som har format världen. Och det är en bra illustration av vad Malaki säger. Herren ska komma till sitt tempel och han ska handla med dig som en guldsmed handlar med sitt guld. Hans kärlek är vördnadsvärd som en faders kärlek till sitt barn. Den är obeveklig som kärleken mellan man och kvinna. Men den är en förtärande eld. Den är motsatsen till allt som är distanserat och svalt och likgiltigt. Den är het, den är uppbyggande och den är korrigerande. Okej. Låt oss fundera lite hastigt här nu på... Jag är fortfarande inne i den andra punkten om det intresserar någon. Låt oss fundera lite hastigt på vilka instrument Gud använder för att forma oss. Om vi tänker oss att Gud är en skulptör och vi är marmorn som han arbetar med. Vad har han för verktyg för att forma oss? Först måste vi slå fast än en gång. Det är Guds verk. Det är alltså någonting som sker genom den heliga ande på grund av tron på Kristus Jesus. Men Gud har ändå valt ett antal verktyg som han använder när han arbetar med oss. Och det första vi kan se är att han använder Bibeln, Guds ord. När Jesus ber för sina efterföljare i Johannes evangeliets 17 kapitel så säger han: helga dem i sanningen. Helga dem, alltså forma dem, gör dem heliga i sanningen. För ditt ord är sanning, säger han. Så vi formas, vi blir mer lika Kristus genom vår kontakt med Guds ord. Och hur föds vi på nytt? Jakobsbrevet 1:18. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Fråga mig inte hur det går till. Det är Guds verk. Men det är ingen tvekan om att det här är liksom hans mejsel. Det är det här han jobbar med. Petrus, första Petrusbrevet 1:23. Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Så Gud använder sitt ord för att ge oss liv. Ordet förkunnas för oss och sen blir det till liv för oss. Så det är ett av verktygen. Läsningen liksom, av Guds ord. Och därför kan vi inte underskatta hur viktigt det är för oss som kristna att läsa, att liksom leva i ordet. Och att vi läser det både enskilt och tillsammans. Men han använder också förkunnelsen av Guds ord. Det är någonting särskilt som händer när Guds ord predikas. Om vi bläddrar till Efesierbrevet 4, vers 11 och 12. Det är verser som vi har tittat mycket på i vår församling här. Vi ser att Gud gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det innebär att genom att ordet undervisas och predikas, så blir det till utrustning för de heliga, alla församlingens medlemmar. Och de heliga, alla församlingens medlemmar i sin tur, och här har vi ett tredje verktyg då, bygger upp Kristi kropp. Hänger ni med på logiken? Ett verktyg är att ordet predikas och det utrustar de heliga. Och de heliga blir till verktyg för varandra och fortsätter att forma varandra. Det är ju omöjligt att vara kristen utanför liksom en församlingsgemenskap. Eller ja, omöjligt. Jag ska inte säga vad Gud kan och inte kan. Men Bibeln gör det väldigt svårt att se någonting annat. Så när vi träffar varandra, när vi läser Bibeln tillsammans, när vi talar om evangeliet tillsammans, när vi uppmuntrar varandra, så är det som Gud, den helige ande, verkar mitt ibland oss och formar oss, skapar andlig mognad i oss. Och det här kan naturligtvis bli fel eftersom vi är människor, bristfälliga människor, och vi gör saker av orena motiv och allting sånt. Men det är lika fullt ett av de verktyg som Gud har valt att använda sig av, att göra sitt verk. Ett sista instrument som jag måste nämna, det finns ju förstås fler, men ett sista instrument som jag måste nämna är Guds fostran av oss. Vi kan läsa om det i Hebreerbrevet 12 till exempel. Vänner, det kan vara, eller jag ska säga det är med 100% säkerhet smärtsamt att vara en guldklimp som måste renas, eller en lerklump som måste formas. Men även smärtan här är ett av de verktyg som Gud använder för vår helighets skull. Och du kanske har hört det så många gånger förut så att det känns som en platityd, men låt oss stanna upp och ställ dig själv frågan här och nu. Om det lidande som du går igenom just nu faktiskt skulle kunna tjäna till att du blir mer lik Kristus. Är det så att Gud håller på att ta ifrån dig någonting som du håller i alldeles för hårt? Eller är det så att Gud inte vill ge dig någonting som du vill ha alldeles för mycket? Någonting som inte är bra för dig? Finns det någon lärdom i det som du går igenom? Finns det någon lärdom som du kan dra där du får se att han vill att du ska förtrösta på honom? Bara på honom. Och försöka hålla lite lösare i allt det här andra. För att hans godhet, för att hans trofasthet är tillräcklig. Det är en otroligt bra andlig övning att ställa sig de här frågorna i förhållande till sitt lidande. För Gud använder vårt lidande. Så, vi har sett att vi är Guds verk och att vi är Guds verk. Låt oss nu titta väldigt kort på verkets utformning, dess design och dess mål sen. Så vad menar jag med verkets utformning? Alltså, vi är Guds verk, och som Guds verk så är vi utformade på ett särskilt sätt. Texten säger, Efesierbrevet 2:10. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi skapade alltså till goda gärningar för att vi ska vandra i dem. Det är så vi fungerar. Det är liksom vår konstitution. Om du är född på nytt så kommer du att göra goda gärningar. Aposteln Johannes säger i första Johannesbrevet att vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Det finns ett samband här. Det är inte så att vi är födda på nytt för att vi håller fast vid hans bud, men det blir som ett kvitto. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Det ingår i konstitutionen. Jesus säger i Johannesbrevet: den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och det här har både en negativ och en positiv sida. Det är någonting som vi inte gör och det är någonting som vi gör. Bläddra till Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-4. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek. Ni hör positiva bud här. Det är saker som vi gör. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som ett offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men, saker som vi inte ska göra. Men, sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tack. Istället Gud. Det är den sortens liv vi formas till att leva. Ett liv i tacksamhet och kärlek. Ett liv som är fritt ifrån sexuell omoral och girighet och dumt prat. Det är roligt att Paulus säger dumt prat. Han låter som en viktoriansk liksom, moralist. Men det finns ju någonting här. Dumt prat. Bort med det. Det här är naturligtvis en process för oss. Där vi gradvis lär oss att älska det ena och hata det andra. Vi är ju på en resa. Gud arbetar hela tiden. Så det är en process. Men processens framsteg kan jag också säga. Den är ju delvis beroende på hur mycket du utsätter dig för de verktyg som Gud har valt. Intressant. Så det finns ju sorts ansvar här. Även om det är Guds verk. Så därför går det inte att överdriva än en gång hur viktigt det är att läsa Guds ord, att höra det predikas och undervisas och att dela livet med de heliga i församlingen och att förvalta vårt lidande väl. Och så nu, verkets mål. Titta i Efesierbrevet 5 och vers 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Så Kristus har älskat oss och offrat sig för oss. Han har renat oss i kraft av sitt ord för att helga oss och han ska föra fram oss inför sin härlighet utan fläck eller skrynkla. Så helig och fläckfri. Helig och fläckfri. Det är målet. Och det är helt säkert. Om du är kristen idag så är detta din slutdestination. Det finns ingenting som kan hindra det. För det är inte ditt verk. Du är Guds verk. Det finns ingenting utanför dig som kan hindra det. Och det finns ingenting inuti dig som kan hindra det. Paulus säger i Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud gör ingenting halvvägs. Gud sysslar inte med halvmesyrer. Det är helt oförenligt med hans majestät och hans ära. När Gud har tagit upp dig till sitt barn så kommer han att fortsätta att forma dig tills du är helig och fläckfri och du står inför honom i jublande glädje. Så jag ska avsluta. För dig som är född på nytt. Låt detta vara en tröst för dig. Kämpa inte emot honom. Fortsätt att ge dig själv till honom och gläds över hans verk i dig. Sök de verktyg som han använder. Lev i hans ord och var del i en församling där hans ord predikas och där de andra medlemmarna tar ditt andliga väl på allvar. Och för dig som inte är född på nytt. Titta på din sko. Den existerar därför att Gud existerar. Han är alltings ursprung. Du kan inte förneka att han finns. Han älskar världen så att han utgav sin enfödde son så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så lämna ditt självbestämmande och ge dig själv till honom. Välj livet, kära du. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi återkommer ju gång på gång till hur allting är ditt verk. Och efter predikan så står jag här och ber för mina älskade bröder och systrar och för mig själv. Alla dessa ord är bara ord så länge de är mina. Men med andens kraft, Fader, så kan du låta orden bära frukt. Så vi ber att det skulle få ske. Vi ber att det som behagar dig av allt det som jag har sagt, låt det bära frukt. Låt det få pressa på våra hjärtan. Låt det få göra avtryck i vår själ så att vi inte kan skaka av oss det, Fader. Vi ber att Efesierbrevets budskap ska få påminna oss dag efter dag om din nåd. Hur vi är dina verk. Och jag ber alldeles särskilt för den som ännu inte är född på nytt. Vi ber att du som är oändlig i kärlek och barmhärtighet skulle förbarma dig över också den. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.